Herre, vi tackar dig för att vi igen får studera samma som studera, och vi ber Herre att du ska hjälpa oss att hinna med det här. Att det ska ändå bli klart och tydligt för våra sinnen. I Jesu namn. Amen. Daniel kapitel 7. Om någon kan läsa vers 1-3.
I den babyloniska konungen Belsassar första regeringsår hade Daniel en dröm och såg en syn på sitt vilväg. Sedan täckte han upp drömmen och meddelade huvudsumman av det sinne. Detta är Daniels berättelse. Jag hade en syn om natten och såg i den hur himmelens fyra vindar stormade fram mot det stora havet. Och fyra stora djur steg upp ur vattnet. Det ena äckligt det andra.
Vi ser fyra stora djur. Och innan vi går vidare så frågar vi oss, vad representerar ett djur i Bibelns profetior? Ja, men för att de inte ska tro våra ord så läser vi det i vers 17 och 23.
De fyra stora djuren betyder att fyra kungar ska uppstå på jorden. Men sedan ska den högstes heliga på riket och ta det i besittning för evig tid. Ja, för evigheters evighet.
Du kan läsa, förlåt, vers 23. Räcker.
Då svarade han så. Det fjärde djuret betyder att det fjärde riket ska uppstå på jorden.
Tack.
Ett som är olikt alla de andra riken. Det ska uppsluka hela jorden och trampa och förkrossa den.
Tack. Så klart och tydligt säger Bibeln, de fyra djuren betyder fyra kungar. Och sen står det i vers 23 att det fjärde djuret betyder att ett fjärde rike ska uppstå på jorden. Så det handlar inte bara om att det är en individuell kung, utan det handlar om riken. Om det finns ett fjärde rike så måste det finnas ett tredje rike, eller hur? Och ett andra rike och ett första rike. Alltså förstår vi att de här fyra djuren representerar riken. De representerar fyra kungar, eller fyra riken. Då kan vi läsa hur de, vad det är för några djur. Och då, John, kan du läsa vers 4-6.
Det första liknar ett lejon, men det hade vingar som en örn. Medan jag ännu såg på det, rycktes vingarna av djuret och det reste sig upp från jorden. Så att det blev ställt på två fötter som en människa. Och ett mänskligt hjärta blev givet åt det. Sedan fick jag se ännu ett djur, det andra i ordningen. Det var likt en björn. Och det reste upp sin ena sida. Och det hade tre revben i sitt kak mellan tänderna. Och till det djuret blev så sagt. Stå upp och sluka mig.
Du kan läsa sexan också. Ja.
Därefter fick jag se ännu ett djur som liknar en panter, men på sina sidor hade det fyra fåglar, och djuret hade fyra huvuden, och väldet blev givet åt det.
Tre djur kommer först upp. Och det första är lejon, det andra är en björn och det tredje är en panter eller leopard. Står det i min översättning. Bara en fråga, känner ni igen de här olika djuren från något vi läste tidigare i förra studiet? Kommer ni ihåg det där vilddjuret såg ut som en, det hade gap som ett lejon, det hade fötter som en björn och det hade, det såg ut som en leopard. Det är samma bildspråk. Hur som helst. Vad symboliserar de här djuren? Vi förstår att det är riken. Det första riket är Babylon. Lejon var en vanlig symbol på det babyloniska riket. Finns i konsten. Men vi ska inte gå in så mycket på de olika rikena. Men vi kan hänvisa tillbaka till Daniel 2 när vi studerade Daniel 2. Så kommer vi ihåg att det första riket var Babylon. Det andra riket var Medie-Persien, som är lejonet då. Nej, förlåt, björnen. Och björnen reste sig upp på en sida, vilket representerar den obalans som fanns i makten i det mediepersiska riket. Perserna var de starkare utav Medien och Persien. Du har också att det stod att den hade tre revben i munnen. De här revbenen representerar passande de områden som Medie-Persien slukade för att komma till makten. Och det var Babylon, Egypten och Lydien. Det tredje var förstås Grekland. Och det grekiska riket, det står att det hade fyra huvuden. Och inte mycket, mycket intressant nog, så Alexanders rike, Alexander den store, efter att han hade erövrat hela den då kända världen, så dog han plötsligt. Och hans rike splittrades upp mellan hans fyra generaler. Och de hette så här. Kassandros, Lysimachus, ska vi se, Ptolemaios. Och den sista var Seleukos.
Jonathan.
Ja.
Du sa här tidigare att vi ska referera till Bibeln.
Mm-hmm.
Här så kan det ju inte vara det. Här måste vi referera till historien lite och sånt också.
Det är sant. Vi kan referera till Bibeln. För att visa att Bibeln faktiskt nämner de olika namnen på rikena. Men jag brukar inte gå igenom det, för att jag har redan gjort det i Daniel 2. Så det blir mer repetition. Men jag kan skriva upp Jeremia, om ni vill, till lejonet.
Jag tänkte just sådana detaljer som Kassandros och Lysimachus och sånt.
Ja, nej precis. Alltså det här är ju bara, det är historiska fakta. Mm. Så det är bara för att visa uppfyllelsen av Bibeln. Så hur profetiorna fungerar är ju att Bibeln ger förutsägelsen. Men uppfyllelsen kan vi hitta först i historien. Så vi tittar i historien och ser, hände verkligen det som Bibeln sa skulle hända? Och om vi ser att det har gått i uppfyllelse, då kan vi lita på, ja men då måste Bibeln vara sann. Då måste den vara trovärdig. Så det krävs förstås att man läser lite historia om man vill ta reda på det.
Det är tidigare att vi människor skriver historien sen vi har en. Men Gud skriver historien före en.
Mm-hmm.
Det ser vi ju här.
Precis.
Det var ju 500 år före Kristus som det här hände.
Ja. Ja. Precis.
Det här blir skrivet.
Än så länge så är det bara repetition från Daniel 2. Vi ser de olika rikerna som skulle komma. Och de kom. Det fjärde riket representerar förstås det romerska riket. Men ja, vi kan läsa vers 7. Så ser vi parallellt.
Jag kan ju syn om natten se ett fjärde gud. Mycket förskräckligt, fruktansvärt och starkt. Det hade stora tänder av järn. Det uppslukade och krossade. Och det som blev kvar trampade de under fötterna. Det var roligt alla de tidigare djuren och hade till jord.
Så vilka slags tänder hade det här fjärde djuret? Järn. Eller hur? Vilken metall var det som representerade romarriket? Det var järn. Det är parallellerna här. Vi ser parallellerna till Daniel 2. Hur många horn hade det här vilddjuret? Och hur många tår var det på statyn? 10. Ser ni parallellerna? Det här är det romerska riket som erövrade det grekiska. Vad hände?
För det första riket, det var guld. Guldhuvudet. Och silver.
Mm-hmm.
Och koppar.
Koppar och sen järn. Och sen var det järn blandat med lera och jord. Och vi ska se, om vi läser i Daniel 7 och vers 24. Så ställer vi oss frågan, vad representerar hornen på det här djuret? Mm, exakt. Och kungarna, de representerade, som vi läste, någon som kommer ihåg, riken, ja. De fyra djuren var också fyra kungar. Och de 10 hornen på det här sista djuret var också 10 kungar. Alltså 10 riken skulle uppstå i Rom. Kan det bli tydligare? Det skulle komma 10 riken som uppstod i Rom. Gjorde det? Absolut. Om vi tittar i historien sen, så ser vi att det var att när Rom föll så splittrades det in i exakt i 10 utgörbara stammar. Och vi hade anglosaxerna. Vi hade frankerna. Här är repetition lite grann från Daniel 2. Vi hade alemanerna. Vi hade burgundier. Vi hade sveber. Langobarder. Västgoter. Det är viktigt att komma ihåg de här namnen. Och sen har vi östgoter. Vandaler. Och heruler. Ni har hört om vandalisera. Det kommer därifrån. För det var det de gjorde. De åkte runt och var pirater och vandaliserade överallt. Hur som helst. De här utgjorde sedan de europeiska rikerna som vi idag har. Frankerna blev Frankrike, anglosaxerna blev England, alemanerna blev Tyskland, burgundierna Schweiz, sveberna Portugal, langobarderna Italien, västgoterna i Spanien och östgoterna, vandalerna och herulerna. De 3 är alla utrotade. Vi ska se vad Bibeln sa skulle hända Daniel 7, vers 8.
Men under det när jag betraktade hornen fick jag se hur mellan dem ett annat horn sköt upp. Ett litet, för vilket 3 av de förra hornen blev bortstötta. Och se, det hornet hade ögon, lika människoögon, en mun som talade stora ord. Mm.
Så. Ordagrant så beskriver Bibeln i förväg vad som skulle hända. Med de här rikena, de här 10 hornen, så skulle 3 stycken förintas. Och det var precis det som hände. Låt oss fokusera på det här lilla hornet, för det var ett litet horn som sköt upp. Och här kan vi bara säga rakt ut att det lilla hornet är antikrist. Om vi hade tid skulle vi kunna jämföra vilddjuret i Uppenbarelseboken 13 med det lilla hornet, och vi ser att det är exakt samma saker som de gör. Men låt oss plocka ut några karaktärsdrag ifrån Bibeln om vilket och om vad det här vad det här lilla hornet är för något. Så låt oss plocka ut 7 karaktärsdrag. Låt oss ta de 4 första här. Vi skulle kunna plocka ut säkert 27, men... För det första, vad läste vi här? Det stod att det skulle komma upp mellan dem. Det geografiska området var det här lilla hornet uppstår, förstår vi, är någonstans ibland i det splittrade Rom i Europa. Eller hur? Det uppstår mellan dem, stod det. Sen nummer 2 så ser vi att det är ett litet horn. Kommer ni ihåg vad symboliserade ett horn? Makt. Precis. Ett rike. Vi förstår att det är ett rike. Jag kanske ska skriva det tydligare. i Europa. Ett rike i Europa letar vi alltså efter, om vi ska identifiera det här lilla hornet. Är ni med? Låt oss läsa vidare. Det står att det stötte bort tre av de förra hornen. Okej, okay? Så det är det tredje. Tre horn, eller tre utrotar tre riken kan vi skriva. Nummer fyra. Det står att det talade skrytsamt. Det står att om vi hade jämfört med uppenbarelseboken så står det att det hädar. Det talade stora ord. Och de här stora orden förstår vi, det är mot Gud. I vers 25 så står det att den ska tala mot den högste. Alltså mot Gud. Med andra ord, häda Gud. Och låt oss då, innan vi går vidare. Den här makten ska häda Gud. Vad betyder det att häda Gud? Låt oss låta Bibeln svara på frågan. Vi kan gå till nästa vers som jag tror är Johannes 10:33. Vi kan hålla ert finger i Daniel 7 så kommer vi tillbaka dit. Låt oss titta vad Bibeln kallar hädelse. Eller definierar hädelse som.
Det står att det hädar och gör sig själv till Gud.
Sa du?
Det är inte för någon god gärning skål i utställning. Utan därför att det hädar och gör sig själv till Gud. Du som är en människa.
Så ser ni där? Det stod att fariséerna anklagade Jesus för att häda när han sa sig vara Gud. Så att säga sig vara Gud fast man inte är det är en definition utav hädelse. Så om man kan säga så, den här makten ska alltså påstå sig vara Gud. Och Markus 2:5-7 så hittar vi en annan definition av hädelse, eller en annan aspekt av hädelse. Markus 2 vers 5-7.
När Jesus såg deras tro sa han till den lade: mitt barn, dina synder är förlåtna. Nu satt där några spetsade och det tänkte för sig själv: hur kan han tala så? Han heder. Vem kan förlåta synder utom Gud?
Så vad är en annan aspekt av hädelse? Precis, att kunna förlåta, eller säga sig kunna förlåta synder. Alltså om jag påstår mig, låt säga att John gör något elakt emot Freivi. Och sen säger jag till John att jag förlåter dig för vad du har gjort mot Freivi. Det har inte jag någon makt att göra, ingen utom Gud har makt att göra det. Freivi kan förlåta honom, men jag kan inte göra det. Om jag påstår mig kunna förlåta andra människors synder så hävdar jag enligt Bibeln. Så, den här makten är alltså ett rike i Europa som skulle påstå sig kunna förlåta synder och påstå sig vara Gud. Låt oss hitta, ifall det inte är tillräckligt klart, så låt oss gå tillbaka till Daniel 7 för att hitta ytterligare tre karaktärsdrag. Daniel 7 och vers 25. Okej, okay, så den ska tala mot den högste, så läste vi. Och ansätta sig den högstes helige. Där hittar vi ett ytterligare karaktärsdrag. Vilka är de högstes helige? Guds barn. När vi tror på Jesus så räknas vi som heliga. Guds barn, de ska förfölja, med andra ord förfölja, Guds folk. Nummer 6 hittar vi också här, att de ska förändra heliga tider och lagar. Förändra heliga tider och lagar. Vad tror ni det handlar om för lagar? Ja, det är inte så många andra lagar som är heliga på det sättet. Så det här måste handla om Guds lagar. Välkomna. Det sjunde karaktärsdraget hittar vi också här. Det står att de ska ges i hans hand. Alltså Guds folk ska förtryckas och förföljas av den här makten i en tid, tider och en halvtid. Och för att förstå det här behöver vi studera lite noggrannare. En tid är ett annat ord för ett år. Hur många år blir det här, eller hur många tider blir det här totalt? Om vi har en tid, och i vissa översättningar så står det två tider. Är det någon som har Bibel 2000? Ingen som har det. Det står tider bara plural. Ja. Kan du läsa den ifrån 2000? Daniel 7:25. 7:25.
Och den ska uppsäva sitt tal mot den högsta och föröda den högsta heliga. Han ska sätta sig i sinnet för att förändra heliga tid och lagar. Det ska ges i hans hand och den tid och tider och en halv tid.
Är det 2000?
Ja, det är 2000.
Okej. Okay. Jag vet i alla fall att i den 2000 som jag tittade i så stod det två tider. Hur som helst. Det är vad det betyder i alla fall. En tid, två tider och en halv tid. Hur många tider?
Tre och en halv.
Känner ni igen det här från det vi studerade om förut? Tre och ett halvt år skulle den här makten regera och förtrycka. 42 månader står i Uppenbarelseboken. Vi kan gå till Uppenbarelseboken också, kapitel 12, vers 6, för att hitta samma tidsperiod. Där så står det 42 månader. Och någon kan läsa kapitel 12, vers 6, och sen kan ni läsa vers 14 också.
Kvinnan flyttade ut i öknen där hon har en plats som Gud har berättat henne, så att hon får sitt uppehälle i 1260 dagar.
Mm-hmm. Och vers 14.
Men den stora örnens båda vingar gavs åt kvinnan, så att hon kunde flyga ut till sin plats i öknen, där hon får sitt uppehälle en tider och en halv bort från
åren. Mm. Här står det två tider.
Ja, där står det två tider. Just det. Så där ser ni att det här är precis samma sak som händer. Kvinnan flyr ut i öknen i en tid, två tider och en halv tid. Och ja, det behöver vi inte fokusera på just nu, men det är Guds folk.
Men kvinnan flydde ut i öknen där Gud hade berättat.
Under den här förföljelsetiden så hade Gud berett en plats för hans folk. Mm. Där de kunde vara borta ifrån ormen som förföljde dem. Men vad vi vill fokusera på här är just de här tiderna. För vi ser klart och tydligt att de 3,5 tiderna är samma sak som de 42 månaderna. Och vad stod i vers 6? Hur lång tid skulle hon vara bort? 1260 dagar. Om vi räknar, hur många dagar är 42 månader? I den judiska kalendern så var en månad 30 dagar. Och ni kan ju, om någon har miniräknare så kan ni slå in det där. Men om du tar 42 gånger 30 så blir det exakt 1260 dagar. Så den här tidsperioden är exakt samma. De 3,5 åren, de 42 månaderna och de 1260 dagarna. Låt oss nu ta reda på vad den här tidsperioden representerar. För precis som vilddjur representerar något annat. Det är inte bokstavliga vilddjur som ska komma upp. Och precis som horn representerar inte bokstavliga horn utan det representerar riken. Och mycket av den här symboliken. Så är också samma sak sant när det gäller... tiden i Bibeln. Och vi kan gå till Hesekiel 4 och vers 6. för att se vad det representerar. Vad representerar en dag i Bibelns profetior?
När de dagarna har gått ska du lägga dig ner igen, denna gång på höger sida och bära Judas skuld. Men det här är det.
Ja, det är sant.
En dag för varje år ska du bära.
En dag för varje år. Så i den här bilden, här ser vi i Hesekiel 4, vers 6, så står det om att en dag för den här profetian som Hesekiel skulle ge, en dag som man skulle lägga sig på den här sidan, det representerade ett år. Vi ser samma sak i fjärde Mosebok 14:34, när de olika israelitiska spejarna hade varit i landet. I 40 dagar hade de bespejat landet. Och därför står det att de fick 40 år i öknen. En dag för varje år. Så den här principen kan vi hitta i Bibeln. Om att när det handlar om profetiska tidsperioder, så representerar en dag ett år.
Alla reformatorerna hade det där på klart.
Ja, det är sant. Det var många som förstod det här.
Ja, det här är också en sak som många kritiserar. Det här är lite långsökt.
Mm.
Luther sa till och med 1060 dagarna. Hela världen vet, alla vet det. Minsta barn kan räkna ut det. Så självklart tyckte han det var.
Wow.
Det är också självklart.
Ja.
Vi ska försöka
övertyga kanske. Med tanke på skapelseberättelsen. Mm. Att, men att senare i Bibeln så betyder ju en dag ett år.
Mm.
Varför betyder det en dag just man kan... exakt en dag under skapelseberättelsen? Eller
ja.
Skapelsen?
Och, ja, och vi har stora orsaker till att tro det. Jag säger så här, det är när vi har starka orsaker att tro att tiden är symbolisk, eller att sammanhanget är symboliskt, som vi kan tolka in symbolisk tid. Till exempel när vi har vilddjur som kommer upp och som har 4 huvuden och 10 horn. Det beskriver ingen verklighet. Det handlar tydligt om symbolik. Därför tolkar vi också tiden symbolisk. Men när det står om att Gud skapade jorden och sen så säger han, håll den sjunde dagen därför att jag har skapat den på 7 dagar och vilat på den, eller jag har skapat på 6 dagar och vilat på den sjunde. Då finns det ingen orsak i sammanhanget att tolka det som något symboliskt. Utan det är klart och tydligt, så det är bara en beskrivning av fakta. Men i Bibelns profetior, i apokalyptiska profetior, om man vill tillägga det, så representerar en dag ett år. Om vi då sätter in det i den här ekvationen, så ser vi att antikrist skulle regera, och då har vi den sista punkten här. De skulle förtrycka Guds folk. I 1260 år. Eller hur? Vi förstår att det handlar inte bara om en individ. Antikrist är inte bara någon figur som ska uppträda, en enda person. För en person har inte levt i 1260 år. Vi ser att det handlar om ett rike. Ett rike som befinner sig i Europa. För ni kommer ihåg, det kom upp ibland de 10 andra hornen. Det utrotar 3 riken. Det påstår sig vara Gud på jorden. Det påstår sig kunna förlåta synd. Det har förföljt Guds folk, förändrat heliga tider och lagar och förtryckt dem i en tidsperiod på 1260 år. Vad är det här för ett rike? Finns det något rike i Europa som kan passa in på alla dessa karaktärsdrag? Ja, det finns ett och det finns bara ett som passar in. Vi skulle kunna plocka ut många fler, men de här är tillräckliga för att visa att det finns inget annat som passar in på beskrivningen av antikrist än den romerska katolska kyrkan. Vi tar inte upp det för att säga att katoliker är alla elaka och onda. Vår uppgift är inte att döma människors hjärtan, men vi ser att det här systemet systemet är det som Bibeln representerar som antikrist. Gud älskar katoliker, eller hur? Det här är jätteviktigt att säga till människor. Gud älskar katoliker, han älskar alla människor. Men han har varnat för ett system som missrepresenterar honom. Som förvränger hans karaktär. Som själv sätter sig i Guds ställe. Och säger sig vara Gud. Låt oss gå igenom de olika karaktärsdragen igen. För att se om det passar in. Kom ihåg, alla karaktärsdrag tog vi direkt ifrån Bibeln. Det var inte att vi hittade på några egna karaktärsdrag här. Vi bara läste vad som stod i Bibeln. Låt oss gå igenom dem. Ni har fått en annan lapp som det står källa på. Det är lite historiska citat. Som bekräftar vad vi har kommit fram till. Gud är inte emot människor, men han är emot system som inte representerar honom på ett rätt sätt. Nummer ett, uppstod påvedömet i Europa. Absolut, i Italien. Är det ett rike? Finns det ett rike där i Rom? Är det ett litet rike? Absolut, det minsta i världen till och med. Precis som profetian sa, det skulle vara ett litet horn. Det utrotar tre riken under sin uppgång. Gjorde den påvedömet det?
I upp... Det var litet, det var det bara, inte var det nu.
Ja, fast det är fortfarande litet.
Ja, men det var ju början.
Ja, det är sant. Och det förblev litet till yta. Men det hade jättestor makt. ...538... så fick riket sin fulla makt då de med den romerska kejsarens hjälp utrotade motståndet från herulerna, vandalerna och östgoterna. Om ni tittar i citatet på tre där, så står det en historiker som säger: jag kan åberopa tre som blev utplånade från påvens ansikte av listan först given, nämligen herulerna under Odoaker, vandalerna och östgoterna. De här tre rikena var inte katoliker, utan de var arianer, kallades de. Det var en präst som hette Arianus som sa att Jesus var skapad varelse. Och de här tre rikena trodde på det. Och de blev utplånade inför påvens ansikte. Och det var då, när de förlorade sin makt, som påvedömet började sin regering. Och det står ganska passande i Carl Henrik Martlings kyrkans 20 sekel. Justinianus mål, det var kejsaren i Rom, var att återupprätta såväl imperiet som statskyrkans enhet och storhet. Och göra upp räkningen med germanstammarna. Och neutralisera arianerna och resten av den gamla hedendomen. Han lyckades i politiken besegra vandalerna i Nordafrika år 534 och östgoterna i Italien år 553. Därmed var arianismens starka fästen utplånade och den romerska katolicismens herravälde säkrat. Så absolut, de utrotade tre riken.
Det var det sista som...
Vad sa du?
Vilket var det sista, så vilket år?
Det sista året, 553. Så utplånades östgoterna, men de besegrades 538. Ja, ja. Så det är den skillnaden. Man gör. Jag kan kopiera. Jag tror inte det finns. Men jag kan kopiera till er.
En viktig källa. Det är deras egna skrifter och vad dessa källor säger. Det säger precis källor där.
Ja, och det kommer vi till. Här i Häda Gud. De påstår sig vara Gud och påstår sig kunna förlåta synder. Och då är det bara att läsa dem. För de skäms inte ett dugg för det här. De säger... Det här är Johannes Paulus den andre. Som skriver på fyran där. Han säger: när det gäller påven måste man göra ett val. Ledaren av den katolska kyrkan är enligt tron definierad som Jesu Kristi vikarie. Och är accepterad som det av de troende. Påven anses som den man på jorden som representerar Guds son och tar platsen av den andra personen i den allsmäktiga treenigheten. Jag vet inte hur mycket tydligare det kan bli, men det här är en uppfyllelse av den hädiska naturen utav den romerska kyrkan. I Dignities and Duties of the Priest så skriver Alphonse Liguori att prästen håller frälsarens plats när han frikänner från synd. Ni vet, i bikten så säger katolska prästen att dina synder är förlåtna. Och de menar inte bara att han förklarar dem förlåtna på Guds vägnar. Nej, de säger det är prästen själv som förlåter honom hans synder. Han har fått den makten på jorden, säger de. Så. Förfölja Guds folk. Att den romerska kyrkan har utgjutit mer oskyldigt blod än någon annan institution som någonsin existerat bland mänskligheten kommer inte att ifrågasättas av någon protestant som har en kompetent kännedom om historia. Mellan 50 och 100 miljoner protestanter har dödats på grund av att de ville tro på Bibeln istället för att tro på romerska katolska kyrkan. Läs historien. Det är en perfekt uppfyllelse. Ingen annan skulle passa så bra som den romerska kyrkan här. Nummer 6. Förändra heliga tider och lagar. Jag har bara ett citat här som säger att de säger att påven har auktoritet att förändra Guds lagar. Check. Nummer 7. Förtrycka Guds folk i 1260 år. Och vi såg att de kom till makten år 538. Om vi går 1260 år in i framtiden, vilket år hamnar vi på då? 1798. Hände det någonting stort år 1798? Helt klart. Vad hände under 1700-talet, slutet av 1700-talet i världen? Precis, då, franska revolutionen. Människor förkastar allt som har med Gud att göra. Napoleon, general Napoleon, kejsar Napoleon blev han senare, men han skickade sin general ner till Rom och tillfångatog påven. I bok 7 så står det också från Carl Henrik Martlings kyrkans 20-sekel. En sista våg av religionsförföljelse bröt fram under 1700-talets sista år. Napoleon störtade kyrkostaten och förde påven Pius den sjätte till Frankrike. Men den gamle mannen överlevde inte denna behandling. Allt tydde på att påvedömet stod inför sin upplösning. Det här är sekulära historiker som skriver att 1798... då såg det ut som att påvedömet stod inför sin upplösning. En perfekt uppfyllelse av profetiorna. De skulle regera i 1260 dagar eller år. Och det var en exakt uppfyllelse av det. Så vad förstår vi av det här? Vi kan läsa i Daniel 7. Det är bara en enkel appell. När vi ser vad blir resultatet av det här. Det står i vers 26. Men dom ska hållas och hans, antikrists välde, ska tas ifrån honom. Och han ska fördärvas och förgöras i grund. Men riket, makten och väldet över alla riken under himlen ska ges åt det folk som är den högstes helige. Hans rike är ett evigt rike och alla välden ska tjäna och lyda det. Så vad kommer hända till slut med antikrists rike? Det kommer stiga upp på nytt, som vi läste i Uppenbarelseboken. Det fick ett dödligt sår men det började leva igen. Men till slut så kommer dom att hållas och makten ifrån antikrist kommer att tas bort. Och vad kommer hända med Guds rike, de som är trogna? Det ska bli ett evigt rike. Och jag stannar här. Jag säger helt enkelt, jag ställer frågan. Önskar du att vara på Jesus sida i den här konflikten? För det är en konflikt. Jag önskar att stå på Jesus sida. Och hur är det med dig? Önskar du att stå på Jesus sida?